Varje söndag besöker han frikyrkan där han rört sig sedan barndomen. Och han kallas också själv för pastor ibland. Andra kvällar showar han iklädd tyll och tiara. Fast just den delen har förstås legat nere under pandemin. Månadens ansikte heter Jonas Gardell, bokaktuell i höst. Och vi träffar honom på Vannås konst i Göingeskogarna, där dekoren till hans senaste show ställs ut.
Och det är en gammal teatereffekt för att få en känsla av att flyga. Och som har använts i 1600-talet. Så vi har också använt väldigt gamla tekniker. Och just att vi hade en väldigt duktig ljussättare. Och hon kunde också få fram alla de olika färger som finns genom att lysa på olika sätt.
Det är högt i tak som i en kyrka eller en katedral, fast det är en gammal loge på det vaktmeisterska slottet Vannås. Vi vandrar mellan enorma målningar av Martin Jakobsson, framstående konstnär och mannen bakom dekoren till Jonas Gardells senaste föreställning Queen of Fucking Everything, som gick på Cirkus i Stockholm före pandemin. Och det är kulisser som konstnären själv handmålat.
Det här är ju också ett sorts protest mot de billiga lösningar. Så att jag är så förtjust i utmaningen att det faktiskt var svårt. Att det faktiskt...
Runt omkring i den just denna kalla vårdag utkylda lokalen lyser starka strålkastare på motiven. En katedralliknande pelargång och fönstervägg möter när man går in. Ett guldgult Disney-slott med tinnar och torn som strålande svävar i en solnedgång eller kanske soluppgång. Vita strålar som slår ner mellan mörka skyar mot en altarliknande formation bland gröna kullar. Med mera. Jonas Gardell ser liten ut mot de här enorma bakgrunderna.
Sen kan vi säga att det var andra tavlor som bilder som Martin hade sina bilder och som han skickade till mig som inspirerade till mycket av kostymerna och till andra.
Ja, jag bytte kläder ganska ofta. Men huvudsakligen är jag ju pojke med elefantbyxorna. Sen många, många år så har jag en sorts uniform där jag har elefantbyxor med elefanttyg. Och det tyg som jag faktiskt hittade Estrid Eriksson som designade och brukar säljas på Svenskt Tenn som ett möbel- eller kuddtyg. Men som jag har haft som byxor. Och den här gången var det rosa. Allting var i rosa och mycket glitter. Lite för att föreställningen Queen of Fucking Everything var från början tillkommen för att trösta min dotter när hon var rädd och trodde att världen skulle gå under. Så att det är mycket, mycket Disney-estetik i den.
Du hade också mer på dig under den föreställningen.
Ja, eftersom jag var queen, jag var drottningen, så hade jag en silvertiara. Jag hade en fantastiskt tydlig käp med så mycket volanger och släp att den fastnade. Alltså då många dansarna gick ju på den och sånt där. Det rasslade och prasslade och glittrade om mig i hela föreställningen.
Om du berättar, hur ser Jonas Gardell ut som sitter framför mig här i detta nu?
Ja, hade du varit i publiken och haft synskada, då har det hänt flera gånger att jag har gått ner och sagt, men då får du känna lite då. Så du skaffar en uppfattning. Och det har varit trevligt. Jag är inte helt nyklippt, för jag har så kort och stubbigt hår att när det är helt nyklippt är det som att dra över en sån här igelkott. Men det är det inte just nu, men jag har tunt hår och jag har just nu kall näsa för att det är lite för kallt ute. Och jag har ganska mycket rynkor och skrattgropar och blå ögon och på mig en hyfsat dyr tröja jag troligen fått av Mark. Ett par ljusblå eller himmelsblå Adidas-skor som jag fått av Mark. Och ett par byxor som jag har troligen stulit från Mark. För det är inte min storlek. Jag använder Mark som en sorts blandning mellan make och butik. Nästan alla kläder jag har antingen fått av Mark eller också öppnat en av hans byrålådor och säger titta vad jag har hittat. Och så beslagtar jag det.
Och vad är det för färg på kläderna?
Jag är mörklädd helt och hållet idag, så den enda färgklicken är de här himmelsblåa skorna. Och så har jag en liten trasa runt halsen som man tror är billig, men det är den inte alls, för det är Armani. Och dyrt som arslet.
Och så har du glasögon.
De är lite Clark Kent-aktiga, ganska ordentliga bågar. Och får mig att se både intelligent och stilig ut.
Det ska sägas direkt att vi har träffats förut och jag tror första gången var när jag intervjuade dig en bit in på 80-talet och när du var fredsaktivist och det var bilder på dig där du blir bortsläpad av poliser.
Precis, och det är ju i så fall måste vara så tidigt som 83-84. För jag debuterade som författare 85 och får mitt genombrott redan 86. Så att om jag inte känns som författare så måste det vara före det. Och då är det ju väldigt länge sedan. Då är det till och med innan jag träffade Mark.
Du var väldigt, som jag minns dig, väldigt självsäker i förhållande till det du pratade om. Kommer du ihåg det här med aktioner under fredsrörelsesammanhang?
Absolut. Alltså, ja, du sa att jag var aktivist. Jag är ju fortfarande aktivist. Jag är ju, det där har jag helt slutat att skämmas för. Att jag har en agenda, jag vill någonting. Jag vill påverka människor, jag vill förändra världen. Så har jag alltid varit och det tror jag är en del av mitt frikyrkoarv. Där man, i det frikyrkliga är ju att man har ett stort socialt patos och att man vill göra, liksom make it a better place. Och då var jag ju oerhört engagerad i någonting som i icke-våld och civil olydnad. Det vill säga Martin Luther Kings och Mahatma Gandhis tillvägagångssätt att bryta mot orättfärdiga lagar för att liksom förändra samhället. Det kunde vara att man kunde blockera en myndighet som man tyckte inte skötte sig. Eller som till exempel i homosammanhang så ockuperade vi Socialstyrelsen ett par gånger. Och det finns ett rykte om att jag var med och ockuperade det den gången 79 då sjukdomsstämpeln avskaffades. Men se, det var jag inte för då var jag bara 15.
Bokdebuten Passionsspelet kom 1986 alltså och hyllades. Jonas Gardell etablerade sig också som komiker och började göra shower. Ur minnets gömmor dyker en bild upp. Jag står på Slussens tunnelbanestation i Stockholm. Jag tror att han showade på teatern Intiman då, vid Odenplan. Och det är kväll, kanske en två timmar till föreställning. I andra änden av perrongen ser jag Jonas med en fullstoppad plastkasse i handen, vardagsklädd. Vad säger den här bilden om honom?
Det är att jag faktiskt mycket medvetet när jag till exempel uppträdde på Konserthuset som första svensk komiker någonsin som gjorde det, så tog jag alltid tunnelbanan till Konserthuset med scenkläderna i en plastpåse. Och det var nästan en principgrej för mig att behålla fötterna på jorden.
Har du inte kvar dem på jorden nu?
Jo, jag har fortfarande. Fast nu är det tygkasse för jag är så miljömedveten. Alltså, det är ju naturligtvis märkligt att vara mig så tillvida att jag är ju en väldigt publik- och folkkär person. Sen många år tillbaka, jag spelade in något tv-program häromdagen där de har tagit fram något klipp från en av de första stora intervjuerna. 85 i Nya Värmlands tidningar och där på första sidan så var det foto på mig och så presenterades jag redan då bara som förnamn. Jonas har gjort det och det. Det var som om de redan då anade att jag skulle bli Jonas med hela svenska folket. Och att man direkt om att säga Mark och Jonas så vet alla vilka det är. Så att på ett plan är det märkligt att vara mig för att jag vet ju att jag är oerhört känd. Och att jag tror folk oftast betraktar mig som en del av familjen. Folk är väldigt, inte särskilt rädda för mig, känns det som. Utan man vågar gå fram och prata och man vill tacka för något eller säga något. Och kvinnan som körde mig i taxi från stationen hit, hon hade med sig någon av mina böcker. Mormor gråter och berättade att familjen hade som tradition att varje julafton läste de hela Mormor gråter. Och så frågade hon om hon kunde få en dedikation och ett foto och sådär. Och det är ju väldigt fint tycker jag. Så att jag tycker jag nog bitvis har kvar de där fötterna på jorden.
Om du skulle ha Jonas 13-14 mobbad i plugget och som hade det väldigt tufft, vad skulle du säga till honom precis nu?
Ja, 13-14-15 vet jag inte om jag var så mobbad i skolan, men däremot så hade vi ju missbruk i familjen och jag var tonårsprostituerad och dessutom våldtagen, serievåldtagen och sådär. Jag hade ju en väldigt tuff uppväxt och jag har ju nu barn som är i tonåren och som jag har sagt till dem att livet kan vara rätt tufft när man är tonåring. Då har jag sagt att Skriv ett kontrakt, gjorde jag när jag var 16. På att ni får inte ta livet av det förrän. Ge det 5 år, för det blir bättre. Och 5 år efter det kontraktet, då hade jag debuterat som författare och jag hade hittat min, det jag då trodde det skulle vara mitt livs stora kärlek, Stefan. Så livet blir bättre.
Ja, visst kan livet bli bättre. Men hur långt är det kvar till en bättre värld? Är vi framme snart?
Framme kommer vi aldrig vara. Men det är väldigt tydligt att eftersom vi har tillgång till värde på ett annat sätt, så är vi också mycket mer medvetna om att om variationen, om vilken enorm bredd det finns, hur stort spektrat det är av människor och åsikter, och jag tycker si och du tycker så, och det här gillar jag och det här gillar du. Och att man vet att man har nog lättare också då via att man är så tillgänglig online att hitta communities, alltså kommuniteter där man kan hitta likasinnade människor som är som en själv. Så om du bor på landsbygden och tycker att du är väldigt ensam i vissa intressen, så kommer du kunna bara några knapptryck bort hitta andra som faktiskt har de intressena och vara lite mindre ensam. Och det finns också naturligtvis en mycket, mycket högre förståelse eller insikt i att det finns människor som inte ser ut som jag. Men det gör ju också att vissa människor å andra sidan kan tycka det är skrämmande, vilket gör att de kan också bli så ännu mer hatiska mot det. Så det har ju blivit mycket, mycket bättre generellt, men detta mycket, mycket bättre hotar ju vissa människor, och de har ju blivit mer hatiska. Skillnaden i hatet nu är att då var man tvungen att skriva ett brev, hitta en adress, kom med ett frimärke för att komma fram. Idag är det ju bara att skriva en elak kommentar på Facebook eller på Instagram eller Twitter. Och det gör ju att hatet har mycket lättare att få utlopp. Nu läste jag faktiskt bara att Twitter just nu ska införa en varning ifall du är för elak. Och säga så här, ska du verkligen vara så här elak? Ska du inte tänka lite till? Och tydligen, när de har gjort experimentet, så är det alltså en stor procent låter bli att publicera det när någon påpekar att det här är ganska elakt. Så det verkar fungera att en varningsklocka, att märker du inte själv nu är du elak. Det tycker jag är fascinerande.
Ditt eget arbete från scen, i allt du skriver, i allt du gör. Jag satt och tittade på en upptagning av en av showerna, och då pratade du om AIDS-serien, Torka inte tårar, Torka aldrig tårar utan handskar. Och när du nämner Torka aldrig tårar, så blir det en spontan applåd i publiken när de hör titeln.
Alltså, Torka aldrig tårar hade ju ett enormt genomslag, och det fantastiska med Torka aldrig tårar att det på något sätt gjorde bögen och fjollan folkkär. Att det gjorde att man förstod att de här människorna som hade dött en för tidig död och som ofta blev skildrade då som ett hotfullt främmande, inte var något hotfullande främmande, utan det var vackra, väldigt älskvärda pojkar som vi borde ha tagit tiden att lära känna. Och det tror jag man förstod med Torka aldrig tårar utan handskar.
Hjälpte det även de som stod och hånade att på något vis ta sig ur det genom att läsa det och få det in face?
Det var ju rätt många som bad om ursäkt. Det var tidningar som publicerade ursäkter. Och det var en del journalister som hade skrivit väldigt illa då, som skrev till mig och sa att egentligen skulle jag vilja be om ursäkt till de döda, men de är döda. Så att du får min ursäkt. Hade jag kunnat göra någonting för att göra om där hade jag gjort det. Den nya romanen som kommer nu, Ett lyckligare år, handlar om kärleken innan kärleken fick ett språk. Och de som då kämpade för att ge det ett språk, ge kärleken ett språk. Både på 1800-talet, men sen också hur några unga människor, 20, 21, 22, 23, 24 år gamla Örebro, bestämmer sig för att de har också rätt att vara lyckliga. Och de bildar någonting som heter Gay Power Club 1 i Örebro. 71, mest för att få dansa, men också för att förändra världen. Och båda två är ganska bra.
Den kommer i höst. Vad har du hittat som har förvånat dig när du har researchat för det här?
När jag researchade så upptäcker jag framförallt att det här är en historia som vi aldrig fått lära oss. Det är en historia som på något sätt har inte bara undgått utan undlåtits oss. Man har liksom inte berättat vår historia, för att i det längsta har vi trott att vår historia inte var värd att berättas. Och när jag researchade då också tiden för de här första liksom, kämparna på 69, 70, 71, så inser jag också att jag kommer över ett par tjejer som heter Vanja och Kerstin. Jag har läst alla historiska böcker om den svenska liksom, homosexualitetens historia och om kampen. Utan nämns ingenting om Vanja, nämns ingenting om Kerstin. De här historikerna har gjort som historiker alltid gjort. De har helt enkelt tyckt att brudarnas insats var inte värd att nämna. Och så hittade jag att de som driver kampen, förutom en kille som jag i boken kallar Ronny, så är det då den här lesbiska paret Vanja och Kerstin som förlovar sig i mars 1971. Sen när de får sin förlovningsannons nekad i Nerikes Allehanda för att de är två tjejer, då blir Vanja riktigt sur, så hon får in i Aftonbladet istället. Och det i sin tur gör att både tv och tidningar hör av sig för den här jättekonstiga förlovningsannonsen med två tjejer. Och de på något sätt blir utställda i hela Sverige med, liksom, som flickorna som vill gifta sig. Och det är ju underbart att få återupprätta dem. De är så värda att lära känna också. När du läser den så kommer du bli verkligen lida med de här 1800-talspojkarna, för deras romans är så omöjlig. Det går inte att ha öppet förhållande. Det går inte att vara öppen. Det går inte att vara stolt över sig. Det går bara inte. Det enda du kan hoppas på i en framtid där det ska gå att vara lycklig. Det är därför de drömmer om ett lyckligare år.
I recensionen av den senaste showen så kallades du pastor Gardell.
Jag är ju pastor, alltså jag har ju, dels så är jag ju mycket till kyrkouttalare också och predikar, men jag har ju också, hela mitt sätt att ta publiken är ju väckelsepredikanten. Och det är jag ju väldigt stolt över, jag är väldigt, väldigt glad över att jag kommer från väckelsetraditionen.
Och hur bemöts du idag av väckelsekristna?
Alltså min barndomsbaptistförsamling är jag medlem i, och jag är ju en churchgoer, jag går ju varje vecka. Och det är en fantastisk kyrka som har regnbågsflagga på ytterdörren där det står här alla välkomna. Och min barndomsförsamling, Domanskyrkan, var dessutom första frikyrkan att godkänna samkönade äktenskap, och man gjorde det före Svenska kyrkan. Så att just det huset har faktiskt ingen skuld att försona sig med. Men sen om du går längre ut på kanten, alltså, nu kommer till liksom pingströrelsen och evangelikala kyrkorna, där har du ju just påbörjat en förändringsprocess som faktiskt mestadels kommer underifrån från medlemmarna, som inte längre går med på att de auktoritära ledarnas liksom, syn på synd och skam. Och det är fascinerande att se att den förändringen faktiskt kommer underifrån.
Och hur stor del har du i att den förändringen kommer?
Ja, det är inte min sak att bedöma, men någonting litet har jag gjort för att vända vinden.
Det sa månadens ansikte Jonas Gardell, som förutom mycket annat också är teologie hedersdoktor vid Lunds universitet. Och i löpsedeln på vår hemsida hittar du ett bonusspår där han resonerar kring blindhet i bibeltexter. Boken Ett lyckligare år utkommer i september. Reporter var Dodo Parikas.